Psykiatrikerna.
Välkomna till den här podden med Anders Hansen och mig Simon Kjaga, där vi vill presentera spännande psykiatriker och intressant psykiatrisk forskning.
Ja, och kanske inte bara psykiatriker utan forskare och neurovetare. Och...
Precis, jag menar, i princip så tycker jag att det är så oerhört spännande det här fältet psykiatri, och det finns otroligt intressanta psykiatriker och andra som forskar i det här området, men alla kommer liksom inte riktigt fram i eten.
Och den genomgående röda tråden i det här, det vill vi ska vara ändå kliniskt relevant forskning som man på något sätt kan använda i sitt jobb, sitt jobb som psykiatriker.
Mm.
Och det leder in på den forskare som vi har bestämt oss för att träffa först.
Just det, för jag reste ju till Göteborg för att träffa professor Mikael Landén, min tidigare handledare och kanske en av, ska jag säga i alla fall, Nordens främsta forskare inom bipolär sjukdom. Kanske norra Europas, kanske till och med Europas främsta forskare inom bipolär sjukdom. Själv är han ganska ödmjuk och nekar till det. I sin forskning fokuserar Mikael Landén på att hitta orsakerna bakom psykiatriska sjukdomar, vilket självklart är väldigt viktigt, inte minst för att kunna ge patienterna riktig behandling.
Om man har grumliga eller felaktiga föreställningar om vad som orsakar en sjukdom, då kommer också behandlingen bli helt fel. Och det har vi många exempel på i historien. Jag tänker på om man tänker sig att själen är sjuk, som man tänkte sig på medeltiden, eller fortfarande kanske en del som tänker sig det, då ska man ju behandla själen på något sätt. Och det gjorde man ju med såna här centrifugalgummor, eller gungor, där man försökte slunga ut själen då med centripetalkraft, vilket ju är intressant eftersom det inte har någon fysisk...
Tänker du då att det finns motsvarande centrifugaltrummor inom psykiatrin som liksom din forskning kan bidra till att
idag då,
avveckla?
Ja, precis. Nej, men vi vet ju att många psykiatriska sjukdomar är väldigt genetiskt betingade, får man säga. Det har man ju vetat sedan 20-talet när man satte igång och gjorde adoptionsstudier och tvillingstudier och så. Men det har ju varit notoriskt svårt att ta reda på vilka genetiska varianter som kanske som orsakar de här sakerna då. Och det är klart att bara det faktum att man kan identifiera genetiska varianter som är kopplade till vissa sjukdomar eller störningar, det gör ju att vi får mer kunskap om, eller kan slå hål på en del myter. Men det är ju naturligtvis inte målet med sån här forskning, utan målet är ju att vi ska kunna identifiera mekanismer, sjukdomsmekanismer, och i slutändan faktiskt hitta behandlingar. Det kan vara långt dit, men möjligen ett mer närliggande mål skulle ju kunna vara att identifiera subgrupper av patienter också.
Därför att idag så är de psykiatriska diagnoserna för övergripande.
Precis, de bygger ju på symptom som vi vet, som man kopplar samman i syndrom helt enkelt.
Så din forskning, du tycker den är viktig därför att den kan bidra till att bli mer pricksäker när det gäller diagnostiken för de grupperna då som har de här specifika subgrupperna av psykiatriska diagnoser?
Ja, men det är ju precis önskedrömmen. Vi har ett aktuellt exempel just nu då, en doktorand då, som tillsammans med Paul Lichtenstein, som heter Ji Song, som har räknat på litiumrespons. Mm. För då är det så att vi vet att litium i genomsnitt är bra för människor med bipolär sjukdom, men det är ju en tredjedel som inte svarar alls, och en tredjedel som svarar halvbra, och en tredjedel som svarar jättebra. Så frågan är ju, vem ska vi ge litium till? Och då har vi använt de här stora materialen och försökt identifiera en genetisk faktor till varför man svarar på litium. Och de preliminära resultaten är ju nu att vi misslyckades. Mm. Vi hittade ingen sån genetisk faktor.
Klassisk forskningsvinne.
Absolut, men det är viktigt ändå. Och det kan ju bero på att vi hade för få patienter, eller det kan ju bero på en massa saker.
Om man tittar lite på det du gör nu, så är det mycket internationella samarbeten, stora genetiska studier då för olika psykiatriska tillstånd och kanske också behandlingsvar och så. Om man pubmedlar dig, vilket jag gjorde tidigare idag, då får man 163 träffar. Vilken av alla de här 163 artiklarna tycker du är din bästa artikel?
Den har inte publicerats än.
Det är en sak som jag tycker är intressant med dig och din forskning, det är ju att du verkar ha gjort en del olika saker.
Det stämmer.
Jag vet att du, var det 92 som du tog läkarexamen?
Det stämmer alldeles perfekt.
Och så blev du specialist i psykiatri och disputerade 99 på transsexualism. Mm. Det är svårt att direkt se sambandet mellan att disputera på transsexualitet och sen bli den främste professorn i bipolär sjukdom.
Ja, total brist på fokus kan man väl kalla det.
Däremot har du sen blivit väldigt mycket fokuserad på bipolär sjukdom.
Mm.
Hur kommer det sig att det blev så?
Ja, dels så har jag nog tyckt i hela min psykiaterkarriär att affektiv sjukdom, jag tycker dels att det har funnits behandlingar helt enkelt. Man kan hjälpa människor. Och avsaknad av behandling kan få stora konsekvenser. Så det har alltid varit ett kliniskt intresse. Men ett forskningsintresse blev det ju egentligen inte förrän jag var på postdoc i Pittsburgh 2002-2003. Och jobbade i den här STEP-BD-studien som var en bipolärstudie.
Mm. Kan du berätta lite om vad det var för någonting, STEP?
Det var en tid när NIMH i USA stödde stora kliniska prövningar och STEP-BD var en av dem. Så då samlade man in drygt, jag tror det var drygt 5000 patienter med bipolär sjukdom och följde ett speciellt protokoll och intervjuade patienter. Och sen så följde man dem årsvis i upp till 3 år eller någonting sånt. Och det var en rent klinisk studie. Och där jobbade jag i den studien och lärde mig att intervjua och diagnostisera bipolär sjukdom på ett väldigt detaljerat sätt. Och tog med det instrumentet som de använde som heter Affective Disorder Evaluation, eller ADE. Så översatte vi det till svenska, det var ingen konst, och modifierade lite för svenska förhållanden. Och så började vi använda det. Och det var det som blev Sankt Göran-studien sen då. Så då har vi en kohort med patienter som är jämförda på, eller undersökta på samma sätt. Men vi expanderade lite, får vi säga också, för den här STEP-BD hade ju ingen biologiskt inslag. Alltså man tog inga blodprover eller gjorde inga sådana undersökningar.
Jaha, i STEP-BD var det bara fenologiska data?
Det var bara intervjuer, ja.
Som ni nu följer upp med sjukförföljningar och...
Ja, precis. Mm. Och då är ju precis den tanken som vi pratade om inledningsvis. Då kan vi ju fråga, hur har det gått helt enkelt? Och då visar det sig att för några har det ju gått jättebra. För andra har haft biverkningar och varit inlagda och haft olika svårigheter. Och då ställer vi oss frågan, kunde vi förutsagt detta med den information vi hade vid baseline från början då?
Och det är liksom på gång kan man säga?
Det är på gång. Då man behöver ju, vi har väl kommit via lite drygt 100 patienter som vi har skattat efter 7 år. Vi behöver lite fler.
Vad har liksom kommit ut av det om man tittar på bipolär sjukdom?
Ja, schizofrenibranschen ligger ju före. De har ju faktiskt identifierat över 100 replikerade genetiska varianter som förklarar en del av variansen vid schizofreni. Och det är ju den sjukdom alla tittar på nu och beundrar och vill göra samma. Och jag vet inte om bipolär sjukdom kanske är andra i ledet där. Vi har inte kommit upp till de antalen riktigt än. Nu minns jag inte exakt, men det handlade väl om 40 000 patienter minst som behövdes för att kunna visa de här.
Och är det på gång kan man säga? Eller?
Ja, det kan man väl säga, det är på gång. Vi har ju bidragit där, så vi fick ihop 6 500 patienter, mm-hmm. vilket inte var dåligt i sammanhanget Sverige. I Sverige. Och sen så finns det ju då ett internationellt konsortium och då är det ju stora samarbeten och där är vi egentligen bara en liten spelare. Mm. Men målet är ju då att få ihop. Ja, det finns ingen uppövre gräns egentligen. Så fokus har ju varit väldigt mycket på bara få fler och fler och fler patienter. Och då det är en utmaning i sig att koordinera forskare från så många länder och också ge upp sitt ego då, som alla de här forskarna har. De vill ju, man samlar in de här patienterna för att man håller på med egen forskning. Men på något sätt så ger man ju bort all informationen. Mm. Och publikationerna innehåller ju ibland hundratals författare. 360 författare förekommer och så.
För det låter som enormt arbete som du säger att driva de här projekten och en hel del logistik.
Ja.
Så vad driver dig i det?
Ja, men det är ju en bra fråga och vi får ju se just nu. Det har varit väldigt stor entusiasm om man pratar om en era av collaboration, av en tid av samarbete och sådär. Men någonstans är ju inte vetenskapsvärlden riktigt gjord för de här samarbetena. Men folk har börjat snegla på fysiker som har jobbat på detta sättet länge. De måste ju jobba i enormt storskaliga projekt där liksom inte man kan ha en individuell forskare som upptäcker Higgs-partikeln, utan det är ett samarbete som gör det. Så det här får ju konsekvenser som man inte har tänkt på riktigt. Det är ju hur vi publicerar, hur vi redovisar författarskap, hur räknas detta när man själv ska få tjänster och anslag och så. Då måste man tänka igenom det. Den automatiska reflexen är ju att säga nej, men en bland 300 författare, det räknas inte. Det är ingen merit. Men så kan man ju inte riktigt tänka i förlängningen, för då kan man ju inte göra de här projekten. Så vi,
det behöver bli merit att vara en av 300.
Vi måste tänka ut hur det ska räknas. Annars är det ju liksom stopp. Då gör man detta i några år och sen så alla de som var engagerade, de kommer inte vidare. De får inga tjänster, de får inga anslag för att deras meriter räknas inte. Men sen tror jag att det är viktigt att inte klinikerna släpper taget här, för det är vi som kan formulera de viktiga frågeställningarna. Det kan ju hända att det här är så fantastiska nya metoder och artikeln går in i Nature och alla applåderar, men har det någon klinisk relevans? Ibland så kan man ju undra vad de här fynden egentligen leder till, men om man testar någon klinisk behandling och vare sig man finner effekt eller inte, så har ju det omedelbar betydelse för patienterna som kan antingen ta den här behandlingen eller låta bli att ta det eftersom det var verkningslöst. Mm. Behandlingsforskning är ju väldigt viktigt att göra förstås. Mm. Vi gör lite för lite av den varan. Och det är ju faktiskt besvärligare. Lite grann är det så med forskningen att man gör det som man kan göra. Mm. Att starta behandlingsforskning, då måste man ju rekrytera nya patienter och det är nya etiktillstånd och det är ganska stökigt att göra en behandlingsstudie faktiskt. Mm. Så att jag har stor respekt för dem som faktiskt orkar att göra det. Mm.
Kan du känna så? Patienten. För ibland får man intrycket av att det har satsat väldigt mycket resurser på den typen av forskning som kanske har ganska liten klinisk relevans.
Ja, men så är det ju. Alltså det styrs ju inte riktigt av det. Och då tycker jag kanske inte det ska göra det heller. Utan forskningsvärlden styr sig själv. Alltså det går framåt där man gör framsteg. Och nu har det varit genetiken. Och det har ju satsat enormt mycket pengar. Och i ärlighetens namn så har vi ju inte sett så mycket kliniska applikationer som har kommit ut av det. Men på något sätt måste det göras. Och det görs framsteg. Mm.
Så om du ser, jag menar, framtiden för alltså forskning kanske, men framförallt för forskning om bipolär sjukdom, vad är det vi kan förvänta oss de närmaste åren?
Mitt mål är att hitta några användbara instrument som klinikerna faktiskt kan använda. Ett exempel som vi jobbar på, det borde vara möjligt att karaktärisera en patient som hög risk för självmord, suicid, eller låg risk. Och vad skulle det vara bra för? Jo, då har vi ju en specifik medicin som är litium och som vi faktiskt vet är specifikt suicidpreventivt. Och då så någon slags enkel algoritm där man säger att sån här personlighet, det här värdet på den här genetiska testningen och det här blodprovet i kombination gör det här till en högriskindivid eller lågrisk eller mittemellan någonstans. Och om det är en högrisk, då ska du nog överväga litium. Då kan man säga, varför ska inte alla ha litium då? Ja, men litium har ju biverkningar. Det skulle vara väldigt användbart, tror jag, i kliniken. Och där tror jag man har tänkt fel tidigare. Då har man tänkt så här att det går inte att predicera suicid för det är så stokastiskt, det är så många faktorer. Och det är klart att vi inte kan göra det. Vi kan inte predicera det imorgon. Mm. Det är ju andra som jobbar med sånt. Det visar sig vara notoriskt svårt. Men om vi vid de här 7-årsuppföljningarna ändå kan få 2 grupper, de som gör suicidförsök och de som inte gör suicidförsök, och har ett sånt långt tidsperspektiv, då tror jag vi kommer kunna identifiera högriskgrupper. Och det kan ha betydelse för vilken behandling vi förskriver då, eftersom det faktiskt finns medicin som minskar självmordsrisken.
Som ung psykiatriker så verkar det finnas spännande möjligheter i framtiden.
Ja, om man ska välja någon specialitet så ska man väl kanske, om man inte tycker det är vansinnigt intressant hur ett knä ser ut och så är det ju ändå hur hjärnan funkar och det måste ju vara det mest spännande. Och det är ju också det här som en del uppfattar som en... Det har ju varit debatter i psykiatrin, får man säga. Mm. Och det är ju ingen nackdel, det är ju det som är spännande. Man kan ju titta på psykiatrin från så många olika vinklar och jag kommer ju från det biologiska hållet förstås, men jag kan ju se ett stort värde i att titta på det från det sociologiska hållet eller det psykologiska hållet eller vilket perspektiv du vill. Mm. Och man kan lyfta sig själv och faktiskt se flera, att många kan ha rätt samtidigt och man kan ha delförklaringar till de fenomen vi ser, så kan vi ju faktiskt också komma vidare, tror jag. Och jag känner ju inte alls nu att psykiatrin är någon strid längre, eller att det är någon biologiska företrädare slåss med någon sociologiska eller sådär, men däremot så är det fortfarande en spännande debatt.
Ja, jag tycker Mikaels forskning visar verkligen att forskning kan bidra till bättre behandling på sikt.
Verkligen, och framförallt tycker jag hans inställning gör det också, att det viktigaste är inte att det är de mest prestigefyllda vetenskapliga tidskrifterna, utan att det faktiskt är relevanta fynd som kan komma till användning.
Men även han är ganska tydlig med att det verkar som han delvis i alla fall satsar på forskning som faktiskt ger high impact, medan han samtidigt egentligen skulle vilja forska på någonting som ligger närmare kliniken.
Ja, men jag antar att det är en realitet att man också måste se till att publicera sig i tunga tidskrifter för att kunna få in medel och så vidare till sin forskning. Så.
Jo, och samtidigt så har vi ju, jag menar, i den här podden kommer vi intervjua andra forskare som har otroligt spännande forskning som kanske ligger ännu längre bort från den kliniska verkligheten.
Precis.
Jag tycker ändå man kan problematisera det här, för jag tänker majoriteten av behandlingsstudier finansieras från industrin med, jag menar, de svårigheter som det innebär. Alltså, vissa frågeställningar tas inte upp. Vi har en enorm brist på head-to-head-studier. Man jämför olika läkemedel mot varandra.
Det blir en snedvridning i vad man kommer välja att titta på. Det finns ett behov, stort behov av forskande psykiatriker.
Och det där kanske är på sätt och vis framtiden för bipolär sjukdom och psykiatrisk forskning generellt, att man integrerar det kliniska perspektivet lite mer. Jag tänker det som Mikael pratar om är också att med hjälp av genetiken kunna identifiera vilka personer som kommer svara på ska vi säga, viss typ av behandling eller som kommer utveckla biverkningar på behandling. Och redan nu så finns det ju klinisk praxis ett genetiskt test som kan avgöra om man har större risk att få biverkningar för till exempel lamotrigin.
Mm, exakt.
Så att på något sätt så är ju framtiden ändå sån att genetiken kommer integreras i kliniken.
Det kommer den göra, men det är viktigt att man har det kliniska perspektivet, tror jag, när man gör den här forskningen. För som kliniker så vet man att ett test som gör att sannolikheten väger lite åt ena eller andra hållet kanske inte alltid spelar så stor roll i praktiken. Mm. I det här kliniska valet kanske man ändå inte gör någon skillnad åt det, trots att det handlar om att kunna selektera ut allvarliga biverkningar, hög risk för allvarliga biverkningar. Det är extremt kliniskt relevant. Men att kunna pricka in om man har 3-4-10% ökad chans att bli responder eller inte, det kanske trots allt inte spelar så stor roll i slutändan. Och det är förmodligen så vi kommer bli bättre de kommande decenniet, eller de närmaste 10 åren. Generellt sett så ser ju pipelinen ganska tunn ut om man ser på alla psykiatriska diagnoser, och framtiden kanske snarare är att vi blir bättre på att använda de mediciner vi har än att få en helt ny farmakologisk arsenal. För så ser det inte ut att bli.
Fast där har vi otroligt, jag tänker i en annan podd så pratar vi ju om epigenetik och de möjligheter till epigenetisk farmakologisk behandling. Det tycker jag är otroligt spännande. Alltså att vi kanske sitter på enorm mängd alternativa läkemedel. Bara det att de har indikation för andra saker än för psykiatriska tillstånd.
Exakt, precis.
Så att det kanske finns en uppsjö av potentiella läkemedel där som vi inom ganska snar framtid faktiskt kommer att kunna använda även inom psykiatrin.
Mm, som används inom andra indikationsområden idag, som kardiologi eller onkologi, men som faktiskt kan visa sig vara psykiatriskt relevanta.
Så vi behöver inte komma på nya molekyler egentligen, utan de finns där någonstans.
Så kan det mycket väl vara.
Men då hamnar vi samtidigt i ett problem, tänker jag, kring det här etiska. Alltså, det är svårt att göra behandlingsstudier. Det är ju lite det som Mikael egentligen pratar om, att det blir lätt hänt att man gör annan typ av forskning eftersom behandlingsforskning är så komplicerat med etiska tillstånd och så vidare. Så tycker du att det är ett problem att etiken är för krånglig när det gäller behandlingsforskning?
Det är ju väldigt tudelat. Jag fick lära mig någon gång att när Nanna Schwartz forskade fram salatsopyrin, som väl används vid tarmsjukdomar, så prövades det på 4 marsvin innan man började använda det på människa. Och det var en lycklig slump att det gick bra, men om man inte är restriktiv så riskerar man ju en ny neurosedynskandal eller något liknande.
Ja. Och med det har vi kommit till slutet på dagens podd med professor Mikael Endén. Jag tycker att det har varit oerhört intressant att få träffa Mikael i det här sammanhanget. Och i nästa avsnitt av den här podcasten så har vi förmånen att få träffa en internationell forskare, kanske en blivande Nobelpristagare. Mannen som har gett epigenetik ur ett beteendeperspektiv ett ansikte, professor Moshe Suffe från Kanada.
Den här podcasten har möjliggjorts genom Otsuka och Lundbeck. People creating products for better health worldwide with progress in mind.